I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Käre himmelske Fader, vi tackar dig att vi får fira den gode herdens söndag. Herre, vi ber att du ska vara våra själars herde och vårdare. Vi ber här att du välsignar detta föredrag denna eftermiddag för oss. Vi överlämnar oss själva och allt vad vi är och har i dina händer. Ber om din hjälp, din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Ämnet för det här föredraget är alltså själens vård och vila. Jag tänkte börja med att berätta om en omvändelse som väl får sägas vara världshistoriens mest kända omvändelse näst efter Paulus omvändelse. Det handlar om kyrkofadern Augustinus omvändelse. Den ägde rum för ungefär 1600 år sedan, alltså på 400-talet. Den är så känd därför att han har själv skildrat den och egentligen hela sitt liv i en bok som heter Bekännelser. Augustinus hade en kristen mor som hette Monica, medan hans pappa var hedning. Och han säger att av sin fromma mor Monica fick han insupa Kristi namn med modersmjölken. Men sen gick det, som det så ofta gör, att han söks ut i världen och kom bort från sin tro. Han säger att i sin ungdom drogs han ut för lustarnas stup och ned i lasternas virvlar. Så småningom levde han tillsammans med en konkubin som var ett slags samboskap. Men han började söka sanningen i filosofi, i olika religioner, även i kristendomen, och han kom närmre och närmre. Han blev övertygad om många ting i den kristna tron. Men han hade svårt att bryta med sitt gamla liv. Så han kommer in i en hård kamp. En dag hör han en röst, en barnröst. Han säger, han kan inte minnas om det var en pojke eller en flicka som sjöng: tag och läs, tag och läs. Och han tar detta som att det kommer från Gud. Han går fram till en bibel och liksom läser det första stället hans ögon faller på. Och det är i Romarbrevet kapitel 13. Där det står: inte med fester och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Augustinus skriver i sina bekännelser: mer ville och behövde jag inte läsa. Med slutorden i denna maning var det nämligen som om visshetens ljus genast ingjutits i mitt hjärta och skingrat allt mitt tvivels mörker. Han blir nu kristen, och det, bland det första han gör är att dra sig undan tillsammans med några vänner till ett lantgods som någon av dem hade. Där i stillhet vill han tänka över den tro han har nått fram till. Och han skrev böcker hela tiden. Han skriver även där en bok som heter Soliloquia, självsamtal, samtal med sig själv. Och här har vi det som jag nu vill komma fram till. Han säger så här från denna tid till sig själv i ett självsamtal: jag vill lära känna Gud och själen. Inget mera, Nej, inget mera. Jag vill lära känna Gud och själen. Vad säger vi när vi hör den här önskan hos en nyomvänd? Jag tror många av oss tänker så, att lära känna Gud, det är väl logiskt, naturligt, jag har kommit till tro, jag vill lära känna Gud. Men det andra ledet är väl lite överraskande. Jag vill lära känna själen. Tänker vi efter så träffar Augustinus här något mycket viktigt. Den tro han har nått fram till är ju inte bara en åsikt, utan ett liv, en relation till Gud. En åsikt, den kan man ha år efter år utan att ägna den så mycket eftertanke. Jag bara är övertygad om någonting politiskt eller på något annat sätt. Den finns där, men ett liv, en relation, det behöver omsorg, vård, för att det ska växa och inte dö. Och om vi tänker tron som omfattar övertygelser, sanningar, men om vi tänker den som en relation till Gud, så är det med den som är allt annat liv, att den behöver vårdas för att den inte ska dö. Livet som vi känner det i naturen, tänk på en späd planta, en liten djurunge eller ett litet människobarn, behöver ju en miljö, skydd, näring, vård för att det ska kunna växa. Och så även i det kristna andliga livet. Och ska vi nu kunna ta hand om själen, alltså ge den vård, så behöver vi känna den. Och det allra första är ju att faktiskt att räkna med att människan har en själ. Det behöver vi påminna varandra om i vår tid. Människan har en själ. Det gamla grekiska orakelordet människa, känn dig själv, gäller även kristna. Människa, känn dig själv. Det är inte så lätt att känna sig själv. Människan är en gåta inför sig själv. Redan vår kropp är en gåta hur den kan fungera. Vi vet alla genom medicin, medicinsk kunskap, har man lärt sig, kartlagt hur kroppen fungerar. Vi kan oändligt mycket mer om kroppen nu än för 100 år sedan. Men ju mer man lär sig om kroppen, desto mer komplicerad visar den sig vara. Och ändå är det något som vi kan iaktta vetenskapligt. Men hur mycket svårare är det då inte att lära känna själen? Den kan ju inte iakttas. Men den kan vi inte göra experiment. Nej, enda sättet att lära känna själen är genom det som Gud har uppenbarat om vår själ genom sitt ord. Men vad är då själen? När vi ställer den frågan visar det sig att det är ganska komplicerat att svara på. Man kan gå in och tala om det i relation till ande. Ibland talas om en människans kropp, själ och ande i Bibeln. Men vi ska inte gå in och fördjupa det så mycket nu. Utan enkelt uttryckt så kan man säga att själen är den osynliga delen av människan. En människa är något mycket mer än sin kropp. Något mycket högre än vad bara en kropp är. Vi behöver påminna varandra att människan har en själ som Gud har gett, som är ämnad att leva evigt tillsammans med Gud, tillsammans med kroppen efter uppståndelsen. Vi behöver påminna varandra om själens verklighet. För vem påminner oss annars om det? Vem lär barnen att de har en själ? Inte den vanliga skolan, inte samhället, inte kulturen. Det är kyrkans uppgift att lära barnen att de har en själ som är viktig. Kroppens vård och vila. Det får vi lära oss mycket om. Och mycket som är gott och vist. Kroppens vård och vila. Samhälle, vetenskap, kultur, allt sammans kan i bästa fall hjälpa oss med det. Men själens vård och vila, det är kyrkans uppgift. Det lär vi oss genom skrifterna. Själ kan som sagt användas i lite olika betydelser. Man kan säga en sund själ i en sund kropp, även utanför kyrkans sammanhang. Och då tänker man väl ofta på det här som har med vårt förstånd, vårt intellekt, vårt psyke att göra. I denna mening, alltså en lite enklare mening, kan själ ibland användas också i teologin. Men då räknar man också med något som kallas för ande i Bibeln. Och man kan låta själ och ande sammanfalla så att själen innefattar även anden, så att säga. Människans ande, det hon fått från Gud och det som ska återvända till Gud. Predikaren säger så här i kapitel 12. Hur skildrar döden? Då stoftet vänder åter till den jord det kommit från och anden vänder åter till Gud som gav den. Alltså, på många plan är människan lik den övriga skapelsen. Likt djuren har vi en kropp som behöver mat och dryck, sömn. Och likt djuren så blir kroppen åter till stoft. Men människan har också en själ, en ande. Den vänder åter till Gud. Och att ha blivit skapad som människa, att ha fått en själ som är ämnad för evigheten, tillsammans med kroppen efter uppståndelsen, det är att ha fått del i Guds existens. Och det är en svindlande tanke när vi liksom låter den få rot i vårt medvetande. Vi har en början, men vi har faktiskt inget slut. Vi är evighetsvarelser. Gud har skapat oss och han har ämnat oss för evigheten. Och just därför så blir själens skada, synden, så allvarlig. Bibeln säger ju oss att livet kan sluta på två sätt. Med Gud eller utan Gud. Själens skada, syndafallet, måste vi på något sätt ha med när vi tänker på vad det är att vara människa. Det är att vara skapad, men det är också att vara fallen. De två liksom korta orden är som slags koordinater som vi kan bestämma människan. Vi kan förstå människan utifrån skapad, fallen. Med de orden kan vi förklara hur människan kan göra så mycket underbart, så mycket högt, så mycket fint. Men också hur människan kan åstadkomma så mycket elände, falla så djupt och vara på det sättet det lägsta i skapelsen. Denna synd, syndafallet, det är som en draksådd som har såtts ut, ett ont arv som finns i oss alla. Med en modern liknelse skulle man kunna säga att syndafallet är som en slags genetisk laddning, likt gener, som gör att saker bryter fram hos oss människor. Själen är drabbad, som Kierkegaard uttrycker det, av sjukdomen till döds. Skapad, fallen. Men när vi tänker på det så är det också underbart att erinra sig, tänka på hur den kristna tron inte bara har en första artikel om skapelsen, utan den har också en andra artikel om frälsningen och en tredje artikel om helgelsen. Genom hela detta väldiga gudsverk, Kristi återlösningsverk, kan vi räddas, kan vi nå det mål som vi en gång var ämnade för, evigheten med Gud. Detta mål, målet för våra liv, evigheten med Gud, kan i skriften beskrivas på olika sätt. Det vi särskilt idag fokuserar är att det kan beskrivas som en vila. Det har vi särskilt i Hebreerbrevet. Och jag tänkte läsa en vers. Hebreerbrevet i kapitel 4 sägs det i vers 9 och följande. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Guds vila, Guds sabbatsvila, så beskrivs målet som det står att vi ska ivrigt sträva efter. Vila är nu inte något som Bibeln bara talar om när det handlar om målet. Utan om vi tänker efter så är ju vila faktiskt något som Bibeln noggrant har talat om genom olika tider, genom sabbatsbudet. Genom Mose lag fick Israel sabbatsbudet att vila en dag i veckan. Det kan vi ta för självklart, men det är ju ganska fascinerande att tänka på hur Gud är intresserad av vår vila under detta livet. Det ska råda en balans, en harmoni mellan arbete och vila. Och som det skildras i Mose lag så ska detta omfatta alla, hög som låg, tjänare, tjänarinnor, ja till och med djuren ska få vila. När det gäller kroppens vård och vila så hamnar vi lätt antingen i överaktivitet, överambition, eller vilket leder som vi vet kan leda till utmattningsdepression. Eller så hamnar vi att vi kan bli slöa, slappa. Det Guds ord skildrar för oss är arbete och vila, och ordet balans, harmoni, är ett nyckelord. Men när det gäller själen, då blir det ännu mera svårgreppbart. Men även där är det en slags balans, en harmoni som är det som vi ska sträva efter. Själen blir liksom orolig, oroad av många olika saker. Jag tänker inte bara på att vi nu lever i en tid fylld av oro på grund av olika kriser och så här. Utan genom hela massmedias förändring så utsätts vi av information av ofattbara mått. Man har räknat ut hur mycket information vi får på en dag om man slår ut det hur många år det motsvarade för bara någon generation sedan. Redan på 1700-talet talar man om världsbullret. Detta ord kunde man använda, världsbullret. Alltså allt det som på något sätt hotar kväva det inre livet, livet med Gud. Vi har vår plats i världen, vi har vår uppgift i världen, vi ska verka i världen. Men vi ska också minnas att världen är en plats där livet med Gud kan förkvävas. Jesus säger i liknelsen som vi brukar kalla fyrahanda sädesåker, där tistlarna kommer upp och kväver den goda säden. I Lukas kapitel 9 så nämner Jesus livets bekymmer, rikedom, njutningslystnad. Det är sånt som kväver den goda säden. Men nu är det ju så att det inte bara är oro i världen. Det är också oro i kyrkan. Det är en tid av kyrkokamp. Och då kan vi ställa frågan, hur kan vi bevara en själens vila i en tid av kamp? Hur kan vi förhindra att vi blir utslitna, utbrända och bittra? Eller som jag såg ett titel på ett föredrag, hur kan man bevara den första kärleken i kyrkokampen? Ni vet uttrycket från Uppenbarelseboken, den första kärleken. Alltså relationen till Kristus när det är kamp omkring. Vi börjar med att söka svar på detta, hur vi kan nå själens vård och vila hos två underbara Jesusord. Båda två börjar med en inbjudan att komma till honom och båda slutar med vila och ro. Och de jag tänker på är ifrån Markus kapitel 6, vers 31. Markus 6 och 31. Jesus säger till lärjungarna, kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Och det andra bibelstället är när Jesus i Matteus 11 säger, kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Två underbara Jesusord som talar om vila och om ro. Och båda två inleds med att han säger, kom till mig, kom med mig. Han är den som kan ge våra själar ro. Om vi börjar att titta lite närmare på det första i Markus 6, att de ska få följa med honom till en öde plats för att vara ensamma och vila. Så kan vi ju tycka att detta på ett sätt kan låta trivialt. Men när vi tänker efter att det är Jesus som säger det och att det har bevarats i evangelierna, så säger det oss något mycket viktigt, nämligen att Gud själv, Guds son Jesus själv, är intresserad av vår vila. Vilan är inte bara något nödvändigt ont som en slags dispens från arbetet. Nej, vilan är viktig, den är anbefalld av Gud. Vårt arbete kan vi ju se som en gudstjänst. Man tjänar sin nästa, man tjänar Gud. Det är en gudstjänst när man gör ett gott arbete. Och på samma sätt kan man säga att vilan är en gudstjänst. Man vilar som Gud har befallt. Man är tillsammans med Gud i vila. När vi ser på Jesus själv så hade han ju det största uppdraget som någon någonsin haft i denna världen. Och ändå när vi läser evangelierna får vi aldrig intryck av att Jesus jäktade. Vi får aldrig intryck att han stressar. Utan istället så får vi intryck att han går lugnt, samlat från plats till plats och gör just det han ska göra. Ingenstans får vi heller intryck att han uppmanar sina lärjungar att stressa och jäkta. Vi vet att Paulus, han kan räkna upp sina strapatser och mödor, faror, slit. Men det är något annat än stress och jäkt. Det andra ordet som vi såg på här, alltså från Matteus 11. Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Jesus menar alltså att han kan ge vila och ro. Det är hos honom det finns. Det sägs ju inte här exakt vad det är för arbete. Det sägs inte exakt varför de är betungade. Och det är säkert meningen att det inte ska vara preciserat. För här täcks det in alla former av arbete, alla former av betungande. Allt sammans vill Jesus hjälpa oss med. Hos honom finns det frid, ro, vila. På ett sätt kan man säga att hela Jesu uppdrag var att kunna ge oss frid. Frid vare med er. Det är ju den hälsning som återkommer efter uppståndelsen. Flera gånger hör vi Jesus säga till lärjungarna, frid vare med er. Efter hans försoningsverk är fullbordat. Om vi tänker på detta så att Jesus kom, hans uppdrag var att kunna ge oss frid och vila, så är det intressant att tänka på hur mycket i evangelierna som handlar om sabbatsdagen. Många konflikter handlar om sabbatsdagen, Jesu konflikter med fariseerna. Nu är ju sabbatsfirandet i Gamla testamentet, i Moseböckerna, en förebild, en skugga, säger Paulus. Och det får vi tänka som om vi hade solen här och den är på väg att gå ner och kastar sitt ljus så här, så blir det en lång skugga framför mig ner i salen. Och sen om jag går, så det första man skulle se om man såg det var skuggan som kom och sen gestalten själv. Så sägs det att Gamla testamentet är som en skugga och Kristus är verkligheten själv. Så att även detta med sabbaten var på något sätt någonting som säger någonting om Kristus. Han har kommit för att skänka oss en verklig djup vila till kropp och själ. Han har kommit för att vi ska kunna fira den verkliga sabbaten. Och detta hör samman med hans försoningsdöd. Ett intressant ställe här är Johannes 19:31, som vi kanske ibland kan liksom glida förbi utan att tänka på innebörden. Jesus dog dagen före en sabbat. Och Johannes, han noterar detta. Och i Johannes evangeliet är det ofta så att orden har också en djupare betydelse. Och många menar att här har vi ett ställe där orden betyder det de betyder, men också har en djupare betydelse. Det står i 19:31 i Johannes: eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag. Bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Här har Johannes alltså fogat in: det var en stor sabbatsdag. När Jesus har fullbordat sitt verk på korset, före denna stora sabbatsdag, då infinner sig en vila, en frid. Ungefär som vi kan uppleva när vi har firat långfredagen, att på långfredagens kväll är det en speciell frid. Jesus får vila i graven. Så har man uppfattat det här stället genom tiderna. Philip Melanchthon på 1500-talet. Han använder uttrycket att en kristen får fira Kristi begravningssabbat. Det säger han i en utläggning av dopet. Dopet innebär ju, säger Paulus, att vi dör, vi blir begravda, vi korsfästes tillsammans med Kristus. Denna död, säger Melanchthon, finner en kristen vila i och firar Kristi begravningssabbat. Det betyder nämligen att han vilar i hoppet om det dödas uppståndelse. Samvetets tröst, synderna är förlåtna genom mitt dop. Denna vila, som alltså är kopplad nu till dopet, är inte motsatsen till aktivitet, utan vila är här motsats till ett dåligt, oroligt samvete. Det oroliga, det dåliga samvetet kan få ro, vila genom att leva i sitt dop, bekänna synderna, lägga bort synderna. Dopet äger ju bara rum en gång, men vi ska leva i det varje dag, och det är att bli vårdad av Herren. En annan berättelse från evangelierna som ger oss ett svar om själens vård och vila, det är den om Marta och Maria som vi alla känner till. Maria satte sig och lyssnade vid Jesu fötter, medan Marta hade så mycket att stå i. Det lär oss att det är nödvändigt att bli stilla inför Guds ord. I gudstjänster, i församlingens undervisning, i andakter i våra hem. När vi blir stilla inför Guds ord kan Gud verka i våra själar. Liksom vattnet som rinner inte blir riktigt uppvärmt av solen, så kan inte heller den själ som inte blir stilla värmas och näras av Guds ord. Det tredje vilostället nu, det var dopet, Guds ord, är då nattvarden. Viktigare än vår tjänst för Gud är Guds tjänst för oss. Viktigare än vår tjänst för Jesus är Jesu tjänst för oss. Det blir tydligt vid den första nattvarden när han tvättar lärjungarnas fötter. Och ni minns hur han kommer till Petrus och Petrus säger att så kan det inte vara. Han vill hindra det. Men Jesus säger att då har Petrus ingen del i honom. Och så blir också Petrus fötter tvättade av Jesus. Vi måste låta Herren betjäna oss, fast det är en svindlande tanke. Och i nattvarden, där får vi ligga till bords med Herren själv. Vi får böja knä och bara ta emot Kristi sanna kropp, Kristi sanna blod. Smaka och se att Herren är god. Det är att komma till Kristus och att få vila hos honom. Det är att få allt för intet. Det är att ta emot hans goda gåvor. Det är att finna vila. Alltså dopet, nattvarden, Guds ord. Där möter oss Herren och han ger oss. Han möter oss med sin nåd och sin frid. Och om vi säger att vi inte har tid att leva med i detta i församlingen. Vi har inte tid att komma till gudstjänsten och så vidare. Då får man nog ödmjukt säga att det är inte sant. För vi har tid. Det som vi verkligen behöver, det som verkligen är viktigt, det tar vi oss tid till. Så är det när vi ska äta. Det hinner vi med varje dag. Och på samma sätt när vi förstår att detta är realiteter. Vår själ är en verklighet. Kristus lever, hans ord är sant. Då får vi också utmana oss själva och andra att ta konsekvenser. Prioritera. Jag vill nämna till sist ytterligare hur vår själ får vård och vila. Förutom dessa basala Guds ord och sakramenten. Det är ett bibelställe som jag tror är viktigt för oss att tänka på och lyfta fram. Och det är kanske inte så ofta vi gör det, det ligger liksom lite i slutet av Filipperbrevet. Och det är lite allmänt, men jag tror som sagt det är väldigt viktigt. Paulus skriver så här i Filipperbrevet 4, vers 8. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Bo Giertz har här översatt istället för tänk på allt sådant, alltså att det ska ni syssla med i era tankar. Det är ett ganska talande uttryck. Det ska ni syssla med i era tankar. Allt som är rätt och gott och fint, ädelt, allt som kan kallas dygd och så vidare. Det ska fylla vårt inre. Och det är ju faktiskt så att från vi vaknar på morgonen tills vi somnar, så är våra tankar igång. Och när vi märker att det kommer onda influenser från media, från samhället omkring oss, från världen omkring oss, så kan vi inte bara säga nu stänger vi bara av. För det kan inte bara vara tomt där inne. Utan rätta sättet är att det måste komma in goda saker. Då hamnar det onda utanför. Det är Paulus sätt. Fyll på med gott så mister det onda sin förmåga liksom att tränga in. Det är för att använda en ganska handfast liknelse som att impregnera en bräda. En tryckimpregnerad bräda. Den har ju blivit fylld av ett medel som gör att den inte ruttnar. Som gör att den kan stå emot vatten och fukt. På samma sätt om vi tar till oss Guds ord, förmaningar och tänker på sådant i våra liv och i världen som är rätt och gott och sant, så kan inte det onda tränga in och åstadkomma den där förruttnelsen. Men har man inte tryckimpregnerat en bräda, så sugs fukt in. Någonting måste finnas där inne. Så är det också med oss människor. Någonting finns där inne. Och Paulus väg, Paulus liksom metod, det är att fylla med det som är gott. Och vi kan tänka här på mycket som är gott i världen. Guds skapelse, musik, böcker, kultur i alla olika former. Det som är rätt och gott och fint kan hålla ute det som är ont och nedbrytande. Det som liksom lämnar själen trasig och tom. Till sist tänkte jag avsluta med en text från 1600-talet. Det rika 1600-talet. Man jämförde gärna på den tiden vården av själen med vården av kroppen. Det fanns många likheter. Och man använde gärna detta. Jag hade nyligen fram en bok från 1600-talet som heter Samvetsplåster. En underbar titel, Samvetsplåster. Där man liksom har använt medicin för att beskriva det andliga. Dessa böcker som med liknande titlar som kom i mängder på 1600-talet var som en slags, kan vi säga, hjälp till självhjälp. Detta begrepp, hjälp till självhjälp. Det betyder att man ser själavård som något som inte bara har att göra med det prästen ägnar sig åt. Det är självklart att det ska finnas. Prästen ägnar sig åt själavård i relation till sina församlingsbor. Men vi ska inte reducera själavård till att betyda bara det. Det är faktiskt också något som varje kristen ska ägna sig åt. Att vårda sin själ. Det är att leva i tro. Och att hjälpa andra genom ord, handlingar, på olika sätt vara en god nästa.